Tillsammans för framtidens skola, rustad för olikheter. Det här är en podd för dig som möter integrerade elever som läser efter anpassad grundskolas läroplan i grundskolan. Men även för dig som är lite nyfiken på och vill lära dig mer om just integrerade elever. Jag heter Linda Eklund och är speciallärare med specialisering intellektuell funktionsnedsättning och är programledare för den här podden. Hej och välkomna till dagens avsnitt som handlar om mottagandeprocess och skolplacering. Dagens gäster är Anna-Karin Demakis Ehrenmalm, Anna-Karin Norström och Petra Davidsson Ottosson. Anna-Karin, vill du presentera dig själv lite närmare?
Ja, jag heter ju alltså Anna-Karin Demakis och jag är specialpedagog och arbetar här på grundskoleförvaltningen. Och ett av mina uppdrag är att vara kontaktperson. Och i det uppdraget så träffar jag vårdnadshavare och informerar dem om anpassad grundskola.
Tack.
Ja, och jag heter Anna-Karin Norström och är tidigare rektor inom anpassad grundskola och jobbar nu som samordnare för mottagande i anpassad grundskola på grundskoleförvaltningen. Leder mottagningsteam, är den som förbereder beslut och lite annat kring anpassad grundskola.
Tack.
Petra heter jag och jag sitter på placeringsenheten här på myndighetsutövning, heter det ju förut, men det är på grundskoleförvaltningen. Och jag arbetar främst med skolplacering av elever i anpassad grundskola, men sitter även och fattar beslut om integrering. Kanske då i grundskola men även i anpassad grundskola.
Tack. Anna-Karin Demakis, du nämnde att en del i ditt uppdrag är att vara en kontaktperson för anpassad grundskola. Vad gör en sån?
Ja, det är ett väldigt roligt och intressant uppdrag för att vi får ju följa då elever som skolan har upptäckt att eleven har svårigheter att klara kunskapsmålen. Och man ska ha haft denna dialogen på skolan först. Och när skolan har haft det samtalet med föräldrarna att man undrar om det är rätt skolform för barnet, så undrar ju naturligtvis vårdnadshavarna vad det handlar om. Och då kommer en sådan person som jag in och kan på ett sätt träffa familjen, ett oberoende sätt, för jag representerar inte skolan eller någon annan, utan jag är till för att informera så att föräldrarna kan känna att de får svar på sina frågor så de vet vad de har för val att göra.
Precis, för just den här skolformen anpassad grundskola, det är ju en rättighet. Det är ju inte ett krav att läsa efter den skolformens läroplan, men det är en rättighet, men bara då för vissa elever. Och det är när den frågeställningen uppstår som skolor kontaktar dig för att du då ska informera föräldrar om intellektuell funktionsnedsättning men också skolformen.
Och då, det är väldigt viktigt att skolan har varit aktiv i sin dialog med vårdnadshavarna och erbjuder dem ett samtal med mig som kontaktperson. För att det är ju så att det är en process, det är en juridisk process som ska gå igenom, det ska vara rättssäkert. Och vårdnadshavarna ska känna sig trygga med vilka beslut de har. Så jag informerar om den processen från det att man har en fundering på om det kanske är så att deras barn skulle ha rätt att gå i anpassad grundskola. Till det att man får ett beslut så är det ju en del saker som ska göras. Det ska göras 4 bedömningar. Bara för att vi också ska vara säkra utifrån alla att det här är rätt.
Berätta gärna lite mer om de här 4 bedömningarna.
Ja, då är det så att föräldrarna när de kommer till mig, vårdnadshavarna, de samtycker till att vi gör en utredning, att vi gör bedömningar för att vi ska vara säkra på att det är rätt skolform som vi erbjuder eleven framöver. Och då går jag igenom vad det innebär. Och det är en pedagogisk bedömning där vi tittar på elevens sätt att lära, hur man har möjligheter att lära och hur det behöver se ut runt kring eleven i lärsituationer. Jag talar också om skillnaden på om man skulle gå i anpassad grundskola och en grundskola? Ta lite exempel på hur det kan se ut. Det är olika krav på vad vi tänker att de ska klara av i olika åldrar och årskurser. Jag går också igenom då hur en social bedömning är. Många blir lite oroliga. Vad är en social bedömning? Och jag säger att det är en skolsocial bedömning. Där vi tittar på barnets förmågor att tolka sociala sammanhang. Hur de har det socialt och hur de även har det hemma. Och hur de kan stötta eleven i skolans arbete och så. Sen är det en medicinsk bedömning som ska kunna konstatera att det inget annat är som påverkar. Att eleven har svårigheter att lära i samma takt och omfattning som jämnåriga.
Vad skulle det kunna vara att man behöver utesluta för medicinska orsaker?
Skulle kunna vara att eleverna har varit sjuk, kanske har någon sjukdom, någon medicinering. Kanske inte ser och hör så bra. Vi måste utesluta att det inte är några andra saker som påverkar att eleven inte kan visa sina kunskaper i skolan. Och sen har vi då en psykologbedömning som talar om och visar på barnets förmågor på olika sätt. Hur de kan lära, vilka svårigheter de har i lärande situationer och exempelvis minnesfunktioner och så, som är väldigt viktiga.
Mycket viktigt.
Mycket viktigt. Mm. Och hur man förstår sin samtid och så vidare. Så det går jag igenom. Och sen går jag också igenom då att när de utredningarna är gjorda, då samlar jag ihop dem och lämnar till min kollega Anna-Karin.
Och du sa inledningsvis att föräldrarna ska samtycka till att starta den här utredningsprocessen, men om de inte samtycker då?
Ja, då kan jag inte göra några utredningar.
Nej.
Om det inte är något alldeles särskilt att barnet far illa om vi inte gör det. Men då är det en helt annan process som ska gås igenom. Men det kan det ju vara. Ja. Vi ska ju tänka på elevens bästa.
Precis. Är det vanligt att föräldrar avböjer?
Nej.
Att ge samtycke?
Jag har nästan aldrig stött på det.
Nej.
För man vill väldigt gärna veta varför deras barn har det svårt.
Många gånger kan ju en vårdnadshavare avböja att underteckna samtycket vid första träffen med er som kontaktpersoner. För att man behöver tid på sig att sätta sig in i vad det innebär och ta ställning. Mm. Det är också många gånger en sorg för vårdnadshavare att komma på det här, så att man kan behöva liksom en tid i att landa.
Mm, acceptansresa liksom.
Ja, men precis. Och det är ju också så att ni som kontaktpersoner erbjuder flera samtal vid de lägena. Men jag håller med dig, Anna-Karin, det är absolut inte vanligt att vårdnadshavare i slutänden nekar till ett samtycke.
Jag tänker ofta att just det samtalet är vi väldigt noga med att det ska vara utifrån föräldrarnas önskemål.
Mm.
Och har de behov av att ha tolk så ordnar vi det. För det är oerhört viktigt att man förstår vad vi säger. Och ibland kan det vara kulturskillnader som gör att vi tänker olika kring olika frågeställningar. Man behöver ha hjälp av en tolk helt enkelt, så att jag också ska förstå vad vårdnadshavarna egentligen ställer för frågor. Så att de ska komma till ett samtal där man känner sig trygg. Jag kommer att lyssna på dem, jag kommer ta med mig det de önskar och vill. Och hjälper dem alltså i den här processen. Och det går inte att skynda på. Utan man måste ge dem den tiden, och jag erbjuder alltid att de får ringa tillbaka om det är någonting eller om de har känt att de missade någonting. Och många gånger så ber jag dem gå tillbaka också till sin förskola eller skola. Att prata med pedagogerna på skolan nu, så av det du har hört nu, så du får från fler håll lite information.
Och visst är det så att de här fyra olika bedömningsdelarna, det mest vanliga är väl att det är skolans IHT-professioner som gör de här bedömningarna, men att man också ibland kan använda sig av externa aktörers bedömningar, till exempel BUP eller BNK i vissa av de här bedömningsdelarna, att deras utlåtande och utredning kan vara en del av.
Ja, vi kan väl säga att jag träffar ju väldigt många som går i förskolan, där man redan där har sett att ett barn har stora svårigheter med åldersadekvat lära sig eller vara med kamrater och så vidare. Och då är det ju många gånger så att man har själv tagit kontakt med BUP till exempel. Mm. Det kan ju vara redan från BVC. Man har fått viss hjälp att söka stöd att förstå sitt barn. Mm. Så att det är vanligt, tänker jag, att vi har även utomstående. Mm. Det är mer skolbarnen när de är i vår grundskola redan när man vill utredas. Mm. Mm. Som vi använder oss av våra egna kompetenser fullt ut.
Så du som kontaktperson, du är lite av en spindel i nätet där med olika aktörer. Både inom grundskoleförvaltningen och skolan, men också externa aktörer kring varje då elev som är i utredningsprocessen inför ett mottagande. Mm. Ja. Viktig roll.
Ja, jag tycker den är jätteviktig och vi informerar ju också vad man kan få stöd. För en del föräldrar är detta första gången de hör någon säga det. Mm. Så det är ganska viktigt att man har bred kunskap om vad de kan få hjälp liksom med att förstå sitt barn, kan man väl säga. Mm. Så att ibland tänker jag att man är som en liten ambassadör för elevernas rätt.
Ja, precis. Det var fint sagt. Ja. Det var fint sagt. Och när du har fått alla då, de bedömningarna som utgör en utredning inför mottagarna, vad gör man då? För då är liksom ditt uppdrag lite färdigt i den första delen av mottagandet.
Mm, då tar jag emot det från skolan som ska skicka in det. Mm. Och sedan så skickar jag vidare, jag lägger det i våran databas, handlingsdatabas.
Det är viktigt.
Ja. Och det är väl inte det roligaste jobbet, men det ska ju ändå göras, för det ska finnas.
Ja, ja. Mm. Och vem tar emot då? Vem skickar du till?
Jag skickar detta till min kollega Anna-Karin.
Just det.
Oftast. Mm. Och en annan kollega som heter Krista ibland.
Mm. Ja. Och då påbörjas liksom ditt uppdrag då? Som,
för att lämna över.
Som samordnare för själva mottagningsteamet då?
Precis. Då gör ju vi en andra koll, ska jag säga. För kontaktperson gör en första kontroll av bedömningarna, att de innehåller alla delar. Alla formella ramar som vi har kring vad de behöver innehålla. Och sen gör jag en andra koll. Och det här har ju faktiskt lett till att vi i princip nästan inte har några kompletteringar idag. Så att våra IHT-professioner ute på skolorna inte behöver få tillbaka bedömningen med att lägga till eller så. Och efter att jag har gjort det och den är komplett så bokas ärendet upp på ett mottagningsteam. Och i Göteborg, i grundskoleförvaltningen, så har vi 3 mottagningsteam. I varje team så ingår de här 4 professionerna. En psykolog, en läkare, en kurator och en specialpedagog. Mm. Och vi har team varannan vecka, hela året runt. Mm.
Och att man samlas för konferens och man liksom granskar.
Precis, då träffas de här 4 deltagarna i teamet, jag och beslutsfattaren, min chef Helene Svelid. Och då har vi läst och gått igenom alla elevers underlag in till det teamet och pratar om varje enskilt barn. Och då, det vi tittar på då är ju liksom, visar underlaget att eleven tillhör målgruppen för anpassad grundskola, vilket betyder uppfyller eleven de kriterierna som ställs för att tillhöra skolformen anpassad grundskola. Och det är ju lite som Anna-Karin var inne på förut, att man ska inte nå grundskolans kriterier för bedömning av kunskaper och man ska ha en fastställd intellektuell funktionsnedsättning. Och vi ska också då utesluta att det inte finns medicinska eller sociala orsaker, andra medicinska eller sociala orsaker. Och bedömer vi att eleven tillhör målgruppen för anpassad grundskola så gör vi också en rekommendation på vilken kursplan eleven i så fall ska läsa. Och det kan ju vara då antingen kursplan, ämnen eller ämnesområden.
Mm. Du nämnde 3 team, men det är ju 4 utbildningsområden i Göteborg.
Ja, precis. I grundskoleförvaltningen så har vi valt att inte jobba utbildningsområdesmässigt när det gäller mottagandet. Utan vi tar ärenden från hela staden. Så att det är mixat. Och det är... Det finns olika tankar kring det, men anledningen till att vi har valt det är för att vi har en ojämn fördelning i våra utbildningsområden med aktuella ärenden till anpassad grundskola. Och också för att de deltagarna som sitter i teamet jobbar ju ute i våra utbildningsområden. Och det hade blivit lite för sårbart. För man får inte vara jävig när man sitter och tittar på ett elevärende. Mm. Vilket betyder att man får inte ha jobbat med eleven eller liksom känna eleven. Så därför finns det en fördel med att blanda ärenden över staden.
Mm. Och när du sa att man också rekommenderar, vid rekommendation om ett mottagande till själva skolformen så medföljer också en rekommendation om vilken kursplan eleven i huvudsak ska läsa. Mm. Och kan du förtydliga det lite grann? Vad pratar vi om för kursplaner här?
Ja, det är ju de 2 kursplanerna som finns inom skolformen anpassad grundskola. Kursplan ämnen är i princip helt samma som i grundskolan. Man läser exakt samma ämnen, men nu tappar jag ordet. Betygskriterierna. Och även kunskapskraven som man ska uppfylla i de olika årskurserna är ju lite annorlunda ställda. Man behöver ju inte uppnå kunskaper utan man ska vara med och bidra och
medverka
till kunskaper. Mm. Och kursplanen ämnesområden, där har man bakat ihop olika ämnen. Så det kan till exempel vara vardagsaktiviteter, estetisk verksamhet, motorik. Vi har 5 ämnesområden och där har vi inga kunskapskrav eller kriterier för bedömning av kunskaper förrän i årskurs 9. Mm.
Och här är också viktigt att påpeka, tycker jag, att det som förut hette träningsskola, det är det som idag är ämnesområden.
Precis. Mm. Träningsskola finns ju inte längre. Nej. I några styrdokument, så att det är anpassad grundskola med 2 olika kursplaner.
Ja. Och så sa du att ni rekommenderar i så fall ett mottagande. Är det samma som ett beslut?
Nej, det är inte samma. Mottagningsteam, jag sa att vi rekommenderar kursplan och gör en bedömning om målgruppstillhörighet.
Ja, just det. Ja.
Och bedömer vi att eleven tillhör målgruppen så är det egentligen bara det. Ett team bestående av 4 professioner har bedömt att den här eleven har rätt att läsa enligt anpassad grundskolas läroplan. Men för att det ska fattas ett beslut så krävs det att vårdnadshavarna undertecknar ett medgivande. Ett medgivande till mottagande. Och precis som när det gäller samtycket så har vårdnadshavarna rätt att inte underteckna ett medgivande. I de allra flesta fall så gör vårdnadshavarna det. Och när vårdnadshavarna undertecknar medgivandet, det är då de går med på att eleven inte längre ska undervisas enligt grundskolans läroplan utan undervisas enligt anpassad grundskolas läroplan. Och då fattar vi ett beslut om att eleven från och med beslutsdatumet tillhör skolformen anpassad grundskola. Mm. Och för alla elever inom Göteborgs kommun så fattar vi också beslut om kursplan. Mm. Men för elever som går i fristående skola så får de en rekommendation på vilken kursplan vi anser att eleven behöver läsa.
Och visst är det väl också så att enligt lagen så kan man ju som vårdnadshavare, även om man har undertecknat ett medgivande så att beslutet är fattat om ett mottagande i anpassad grundskola, man kan ju också begära utträde ur den anpassade grundskolan och tillbaka till grundskolan.
Precis.
Ända fram till sista dagen årskurs 9.
Ja, det kan man. Både samtycket och medgivandet som vårdnadshavarna undertecknar under den här processen går att ta tillbaka precis när man som vårdnadshavare vill. Och då kan man säga till någon på skolan att vi vill inte längre att vårt barn ska vara mottagen. Eller vi vill inte längre utreda.
Och då har vi en skyldighet att antingen stoppa processen eller fatta beslut om utträde. Mm. Och fattar vi beslut om utträde, då blir eleven en grundskoleelev igen efter att beslutet om utträde är fattat. Mm. Men man kan också få beslut om utträde om det är så att eleven inte längre uppfyller kriterierna för att tillhöra målgruppen för anpassad grundskola. Och i skollagen så finns det en paragraf väldigt tydligt som ger alla som jobbar med elever inom anpassad grundskola. De har en skyldighet att flagga till hemkommunen vid minsta misstanke om att en elev inte längre tillhör målgruppen. Man behöver inte veta, utan det kan bara finnas en fundering. Tillhör den här eleven verkligen anpassad grundskola längre? Det kan vara att eleven presterar på en högre nivå, att man börjar ana att eleven skulle kunna få betyg inom grundskolan. Det kan också vara så att man av någon anledning har gjort om den psykologiska bedömningen och eleven inte längre har en fastställd intellektuell funktionsnedsättning. Och är det så har ju då personalen på skolan en skyldighet att berätta för rektor, och rektor har en skyldighet att informera oss som hemkommun, vilket i detta fallet är mig. Och då måste vi fatta beslut om utträde. Mm.
Och det är viktigt?
Det är jätteviktigt att vi inte har elever som får en undervisning utifrån felaktig skolform. Målsättningen är ju att våra elever ska lära och utvecklas så långt som bara möjligt. Mm. Så har vi elever som inte tillhör anpassad grundskola, så ska ju de verkligen få utmanas inom grundskolan istället.
Mm, absolut.
Jag tänker faktiskt på en sak också när det gäller det att man faktiskt har ett val som vårdnadshavare att önska mottagande på försök.
Precis.
Det är ju också ett alternativ för de som är lite osäkra och känner liksom sig lite tveksamma till om det skulle stigmatisera eller på något sätt. Och det fattar ju du också.
Ja, det gör vi. Och det är ju många som tror att mottagande på försök kan man göra istället för att göra hela den här utredningen och sådär, att man liksom kan få pröva på anpassad grundskola. Men så är det inte, utan man behöver gå igenom hela utredningen och mottagningsteamet behöver ha bedömt att eleven tillhör målgruppen för anpassad grundskola. Men om man som vårdnadshavare känner sig tveksamma till att verkligen ta beslutet att mitt barn ska tillhöra skolformen anpassad grundskola, då kan man skriva på ett medgivande på försök. Då tillhör eleven skolformen anpassad grundskola under 6 kalendermånader. Och under de 6 kalendermånaderna så får eleven undervisning enligt anpassad grundskolas läroplan och kan också få en placering i anpassad grundskola. Man kan ha mottagande på försök som integrerad på en grundskola, och då får man ju uppleva förändringen med att få undervisning enligt en annan läroplan. Man kan också ha det beslutet under 6 månader med en placering i anpassad grundskola och få undervisning enligt anpassad grundskolas läroplan.
Och därefter då tar ett beslut?
Okay. Och sen efter de 6 månaderna måste man som vårdnadshavare ta ställning. Vill jag underteckna det ordinarie medgivandet eller vill jag att mitt barn går tillbaka till att vara liksom få undervisning enligt grundskolans skolform?
Precis. Så ett mottagande i anpassad grundskola, det handlar egentligen bara om rätten att få läsa efter och bli bedömd efter en annan läroplan och andra kriterier. Och också ett annat regelverk, tänker jag. Skollagens kapitel 11 är det som ska gälla. Det är ju själva mottagandet. Inte vilken klass eller på vilken skola jag får min undervisning. För det handlar ju om skolplacering.
Exakt. Det är den absolut viktigaste kunskapen man kan ha inom mottagande i anpassad grundskola. Att beslutet om mottagande handlar om att eleven ska få undervisning utifrån en annan läroplan. Man är inte längre en grundskoleelev, utan man är en anpassad grundskoleelev. Har egentligen ingenting med själva skolplaceringen att göra, utan den kommer sen om vårdnadshavarna så önskar förändringen.
Ligger inte det lite i det här att vi av respekt för föräldrarnas osäkerhet? Så finns den här möjligheten, så att de, för det finns, jag möter många föräldrar som är oroliga. Mm. Man har en föreställning hur det ska vara i en anpassad grundskoleklass. Mm. Eller man har en tanke om att det kanske bara är tillfälligt som mitt barn har svårt att klara sina studier. Och då är det ett bra sätt att föräldrarna känner att vi blir lyssnade på, men vi får ändå testa så att vi vet att vi gör rätt beslut. Mm. Men är det vanligt?
Mottagande på försök?
Ja.
Det blir faktiskt mer och mer vanlig, eller det blir vanligare ska jag säga. I princip alla beslut vi fattar är ju mottagande, eller vad säger jag, beslut om mottagande på ordinarie sätt, att man blir mottagen. Men jag fattar fler och fler beslut om mottagande på försök nu än vad jag gjorde för 4 år sedan. Och det tror jag har att göra med kunskapen hos er som kontaktpersoner. Att ni också informerar om den möjligheten. För kunskapen kring mottagande på försök var, som jag nämnde tidigare, att det kunde vara någonting man tillfälligt prövade för att hoppa över liksom hela utredningen och för att få en inblick i anpassad grundskola. Så att det tror jag har att göra med en kunskapsförhöjning i hela grundskoleförvaltningen.
Och det är bra.
Det är jättebra.
Ja, det behövs.
För vad händer då när man har fattat beslut om mottagande i den anpassade grundskolan för en elev när det kommer till just skolplacering? Alltså var ska mitt barn få sin undervisning? Och då vänder jag mig till dig, Petra.
Okay.
För hur söker man skolplacering överhuvudtaget för sina barn?
Ja, så man kan väl säga så här, när det har fattats beslut om mottagande så har du ju rätt att önska en plats i en anpassad. Och vi har ju olika enheter, och vissa av våra skolor i Göteborg har ju både grundskola och anpassad grundskola på samma enhet. Mm. Då behöver du egentligen inte göra något skolbyte, utan då blir det ju en verksamhetsfråga. Det kanske fungerar jätteväl socialt, men att du har lite koppling till så att du kan gå kvar i din klass, och då går man kvar som integrerad. Alternativet är ju att du då får en placering på den anpassade grundskoleklassen eller vid en grupp som är den anpassade, där alla har samma skolform. Sen hur de delar upp det gruppvis, det är liksom inte jag. Men du ansöker till mig. Det första jag måste säkerställa, det är ju att eleven verkligen tillhör målgruppen. Det är lite luddigt. Vi har liksom inte riktigt råd i Göteborg att erbjuda platser till även de som är lite på... Vi har ju vissa elever som kanske kan tillhöra en SU-grupp, men där de söker också till anpassad grundskola för de tycker att det känns lugnt och vårdnadshavare skulle helst vilja ha det. Men jag kräver att de ska vara mottagna i anpassad grundskola, och gärna då vilken kursplan, för är det under ett befintligt läsår så kan det vara svårt för vissa anpassade grundskolor att sätta en ämnesområdeselev som läser den kursplanen i en ämnesklass till exempel, för de bygger ju upp sina klasser och grupper efter sina elever så att säga, och deras kursplaner då.
Jag tänker att vi kanske behöver förtydliga här. Vad är mest vanligt? Vilka elever är det mest vanligt att det fattas beslut om kursplanen ämnen? Det kanske inte är helt självklart för lyssnarna här att det är väl mer vanligt att det är elever som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning som blir mottagna i ämnen som då är mest lik grundskolans skolform. Och när vi pratar om ämnesområden så är det ju elever som har svårt för att tillgodogöra sig undervisning och alltså takt och tempo, material, stoff enligt kursplanen ämnen, som mottas och ska läsa i huvudsak ämnesområden. Och då kanske vi pratar om medelsvår, svår och faktiskt ibland även mycket svår intellektuell funktionsnedsättning. Så att
jag vill bara lägga till det lite.
Ja, absolut.
Generellt kan man säga så, eller väldigt förenklat så kan man säga så, att lindrig IF är oftast ämnen och medelsvår, svår och mycket svår IF är ämnesområden. Men det är inte riktigt så enkelt, utan det handlar också om eleven har flerfunktionshinder. Om en elev har lindrig IF och autismgrad 3 säger vi, då kan det i praktiken blir väldigt svårt för eleverna att tillgodogöra sig en undervisning utifrån ämnen, för man kräver en viss form av självständighet och egen motor till att liksom medverka till en inlärning. Så att ja, men nej.
Mm. Och det jag skulle säga är ju också att jag måste ju få fram tillräckligt. Alltså vi, Anna-Karin Nordström och jag, vi är ju två olika enheter. Men vi måste ju samverka jättemycket. Ja. För mig att säkerställa att den eventuella platsen som jag hittar är rätt för den här eleven. För vi har ju lite olika tillgänglighetsanpassningar på våra anpassade grundskolor. Vilket gör att vi har en målgrupp av elever som också har fysiska funktionsnedsättningar som vi behöver ta hänsyn till, som har liftar och traverser. Där kan vi ju inte sätta fotbollsspelande elever oavsett vilken kursplan du läser. Så det finns ju väldigt mycket man måste ta hänsyn precis. Till i placering.
Det är djungel här, det är väldigt snårigt.
Ja, precis. Ja. Så det är... Men jag tycker vi samarbetar bra.
Det gör vi.
Eller hur? Absolut. Det brukar fungera.
Ja. Jag tänker så här att om vi ska sammanfatta alla era roller i den här processen, så är det ju Anna-Karin Demakis först ut, det här hur viktigt det är att möta vårdnadshavare i skolans frågeställning om intellektuell funktionsnedsättning, men också skolformsbyte för en elev. Neutralt, objektivt. De äger också rätten att säga ja tack till utredning eller nej tack, vi vill avvakta. Och om de då ger sitt samtycke så utreds eleven. Och efter utredningen är komplett så kopplas du, Anna-Karin Nordström, in. Mm. Och du och mottagningsteamen granskar då underlaget som har kommit, det vill säga utredningen. För att se om eleven har rätt till ett mottagande i anpassad grundskola. Alltså är eleven i målgruppen. Och då kan rekommendera kursplan.
Mm.
Men där är det också vårdnadshavarna som har rätten att säga ja tack. Vi tänker att den anpassade grundskolan blir bättre för vårat barn, eller ger vårat barn bättre förutsättningar att lyckas med sitt lärande. För det är ju det handlar om.
Mm.
Eller nej tack. Vi tänker att vi vill fortsätta enligt grundskolans läroplan. Med grundskolans alla extra anpassningar och särskilda stöd och så vidare.
Mm.
Vilket betyder att vi har elever som har rätten till ett mottagande i anpassad grundskola. I grundskolan.
Absolut, det har vi. Jag vill också bara förtydliga att det kan finnas elever som har en intellektuell funktionsnedsättning men som bedöms inte tillhöra målgruppen för anpassad grundskola. Till exempel för att eleven har förmåga att få att uppnå kriterier för bedömning av kunskaper i grundskolan. Så det är inte i lika med alltid.
Nej, precis. Som jag sa inledningsvis, att det är inte ett krav att läsa efter anpassad grundskola för att du har, när du har en intellekt, utan det är en rättighet du har om du inte når dit som du förväntas enligt grundskolans läroplan och kriterier. Mm. Och för att det är den intellektuella funktionsnedsättningen som utgör det hindret för att nå dit. Så att det är rätt, det är inte ett krav.
Nej.
Jag brukar också informera om att det är viktigt för vårdnadshavarna att våra anpassade grundskolor, där har vi också en annan kompetens på personalen.
Mm.
Och att, man kan inte förvänta sig att det ska finnas samma kompetens i den vanliga skolan.
Nej, så är det. Eftersom det är en särskild behörighet som krävs.
Ja, för det är viktigt att de tänker så också när, om man tackar ja eller nej.
Ja. Mm. Mm. Precis. Och sen även i skolplaceringsprocessen så är det också vårdnadshavarna som önskar skolplacering för sina barn.
Ja, men så är det. Man önskar ju att man, och i de allra flesta fallen så tror jag att man tänker att det är för just att man ska liksom vara i samhörighet och med andra då. De har ju fantastiska exempel ute på skolorna hur de gör med sina elever. Så det är jättetrevligt att komma ut och se de eleverna man själv har placerat och så. Jag skulle säga att en liten svår målgrupp, det är de som är väldigt, som har väldigt, väldigt stora fysiska funktionsnedsättningar. De är svåra att kartlägga och då, när de har kommit inflytt ibland, så kan det vara svårt att avgöra om de skulle tillhöra målgruppen, för det är inte säkert att de gör det.
Nej,
det är bara att de har väldigt svårt att uttrycka sig. Och de måste vi vara rädda om också. För där har vi lite dåligt med platser på grundskolan, tycker jag. Att ta emot de här eleverna.
Mm.
Så det är en målgrupp vi inte ska glömma.
Nej, verkligen.
I det här.
Mm. För det som är centralt i våra uppdrag, det är ju varje elevs bästa, som det heter. Och det betyder också att vårdnadshavarna är också de absolut viktigaste samarbetspartnerna vi har kring varje elev.
Mm.
Vi får inte glömma det att vi måste jobba som ett vi tillsammans kring varje elev. Skola och hem eller hem och skola.
Jag får ofta frågan om en vårdnadshavare inte vill underteckna samtycket eller medgivandet. Men vad kan vi göra då och hur kan vi liksom få vårdnadshavarna att underteckna det? Och alltså i de allra flesta fall där jag har varit med så vinner vi ingenting av att gå över vårdnadshavarna, utan det handlar nästan alla fall så handlar det om kunskapsbrist eller förstå att man inte riktigt har förstått vad det innebär. Så att ha den här lite längre processen med väldigt mycket liksom förklaringar och information till vårdnadshavarna, så brukar man komma fram till vad som gemensamt, vad som är det absolut bästa för eleven. Sen visst, vi har en paragraf där vi kan ta emot en elev mot vårdnadshavarnas vilja eller utreda mot vårdnadshavarnas vilja, men det krävs synnerliga skäl utifrån barnets bästa, och just i den relationen till vårdnadshavarna så vinner vi ofta ingenting på det.
Och det är ju samma att gå emot dem om de har fått en skolplacering som de kanske inte har önskat, därför att det kan ju vara svårt med platser i, och då måste man ändå lyssna på vårdnadshavare och deras förtvivlan och också tala om vilka möjligheter de har att överklaga, att vi har skolbytesperioder så det kanske blir bra till slut. Men att inte på något sätt försöka gå emot, för det är ju det värdefullaste de här vårdnadshavarna har. Det är ju sina egna barn.
Absolut.
Jag tänker bara en jätteviktig sak som vi kanske inte har nämnt någon gång under det här samtalet egentligen. Det är ju också rektor och personalen ute på skolan som är involverade i eleven. Och när, efter att kontaktpersonen har lämnat ifrån sig utredningen, så hålls skolan, biträdande rektor, informerad hela tiden var i processen vi befinner oss.
Ja, just det.
För det vet jag att skolor ute ibland kan säga så här att nu har vi liksom tappat kontrollen, nu är utredningen färdig och vad händer nu? Men det är ju steg som vi har lagt in och verkligen är noga med att skolan hela tiden hålls informerad om vad är det som händer på förvaltningsnivå. Eftersom de dagligen möter elev och vårdnadshavare så är det ju jätteviktigt att de vet var i processen vi befinner oss ifall det behöver ske någon förändring i verksamheten.
Det är en väldigt viktig och väldigt noggrann process inför varje mottagande i den anpassade grundskolan. Så kan man ju säga.
Det är
mycket människor som är involverade i hela den här processen. Från att frågeställningen uppstår på skolan kring målgruppstillhörighet för eleven, tills att eleven har fått en skolplacering som önskas som vårdnadshavare.
Det här är den tyngsta myndighetsutövningen vi gör inom skolans värld.
Absolut.
Där vi tar ställning till om en elev ska få undervisning enligt en helt annan skolform som kommer påverka deras framtida studiemöjligheter. Och som frångår den gängse studiegången om man säger. Så att den ska vara noga övervakad och korrekt.
Jag brukar informera, för jag jobbar ju som specialpedagog och träffar elevhälsan, att det är oerhört viktigt att skolorna, de ska alltid granska sig själva i sitt arbete med eleverna, så att vi verkligen vet att vi också har rätt elever i våra klasser. Så det får inte vara att det bara kan fortgå att en elev är i en viss skolform utan att vi vet att det här är rätt.
Nej, precis. Viktigt.
Det är rätt. Det är det eleverna har rätt till, att få rätt utbildning.
Precis, för det var det jag tänkte att vi ska avrunda med här. För att det handlar faktiskt om varje elevs rätt till lärande och utveckling utifrån rätt skolform. Så med det tänker jag att vi tackar för idag. Stort, stort tack för er medverkan.
Tack.
Tack så mycket.
Podden Tillsammans för framtidens skola, rustad för olikheter, är producerad av Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad. Inspelningen gjordes under 2024.